Det här är juni-avsnittet av Stormens utvecklings månatliga extrapodd Frågelådan. Och Frågelådan innebär ju att vi är med alla tre, jag, Ola och Liv. Vi är på plats i Malmö musikstudio och du, Jonathan, är med på telefon. Hallå? Mm.
Hallå, från Malmö.
Ja, just det, du är i Malmö.
Ja.
Men du var för stressad för att kunna ta dig hit till studion.
Exakt.
Så du är i din lägenhet.
Kan du ge det på?
Det är ju då frågelådan som sagt, och ja, som bekant i frågelådan så använder vi frågor som ni prenumerantlyssnare har skickat in. De frågorna använder vi för att skapa podcastinnehåll. Och frågorna kan ni skicka till stormensfrågelåda@underproduktion.se. Mailadressen står i avsnittsbeskrivningen också. Och det är den 10 juni idag när vi spelar in detta, kan jag säga. Men ska vi dra igång då? Ska du börja med att ta en fråga, Liv?
Mm. Jag har valt en fråga från en tjej som heter Ida. Hon skriver så här. När Liv ritar och pratar om astrologi så känner jag ett intresse för det som aldrig uppstår annars. Jag vill ha mer, och nu råkar det vara så att jag är skytt. Kan du ta den också?
Mm.
Ja, jag har inte pratat om skytten, men då tänkte jag göra det lite nu då. Jag kan läsa högt från boken Astro Poets, din guide till zodiaken av Alex Dimitrov.
Mm. Och där... Det var onödigt att läsa det författarens namn.
Där står det så här. Personlig frihet är det absolut viktigaste för skyttar. Något du kanske lagt märke till är att skyttar ofta är motvalls.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Jo tack, det har vi märkt. Det har vi märkt, Alex Dimitrov. Behöver du inte vara orolig för.
Man ska, någon borde ha sagt att hans redaktör borde ha sagt till honom att man ska inte skriva folk på näsan.
Nej, det var lite... Nej.
Jag gillar att Alex Dimitrov skriver som man förstår.
Jag tycker Alex Dimitrov borde läsa mer om undertext. Det är verkligen så, va? Det är liksom väldigt allmänt känt om skyttar att de liksom så här tvångsmässigt intar motsatt åsikt än andra personer. Och om man vill ha liksom en illustration av hur skyttar är, så kan man lyssna på söndagsintervjun i P1 med David Eberhard. Därför att han är född den 19 december. Han är alltså skytt. Och ja, men om man bara vill veta hur skyttar är kan man bara lyssna lite grann. Så jag bara tänkte bara spela upp några så här slumpmässiga klipp ur... Ja. Intervjun. Vi börjar här bara med ett klipp.
Jag hade en liten så här period där jag tyckte att man skulle gå barfot. Alltså jag åkte ut i Europa utan skor.
Det var ju helt... Wow! Det var verkligen motvals.
Det är nästan... Jag tycker inte riktigt att det är motvals. Jag tycker det är mer så här spela Allan. Eller? Hej, jag är konstig. Det är lite den grejen.
Men är det inte så här, varför ska jag ha skor bara för att alla andra har skor? Men varför ska jag ha skor bara för att alla har skor?
Ja, han gör det med det motivet. Just han gör det med det motivet. Fast annars, det känns, när någon gör så känns det mer som att det är någon som gillar att spela märkvärdig.
Här är ett annat klipp.
Och det är också, jag lämnade punken när det blev en grupp. Alltså punken blev ju som väldigt många sådana här rörelser, någon identifikations... kanal för ett kollektiv. Mm. Och jag har lite svårt för det, tror jag.
Mm.
Mm. Och sen så pratade han också om han lämnade punken, sa han där, det hörde ni. Men han berättade också...
Får jag fråga? Mm. Bara en snabb fråga, förlåt. När gick han med i punken?
Men kan det varit så här, först var det så här, alla ni borgare, fuck you, jag är punk. Mm. Han kanske gick på mellanstadiet och sånt där.
Mm.
Och sen var det så här, fast nu, åh nej, punken är också en grupp, fuck punken. Mm. Alltså att det är den energin hela tiden. Han berättade också i den här intervjun att han först som ung började med att läsa journalistik. Men varför valde han att läsa journalistik?
Jag kommer ju som sagt från en borgerlig, småborgerlig miljö, eller vad man ska säga, medelklassmiljö, där alla var läkare och lärare och så här, och var väl då lite punkig. Tyckte att det ska inte jag bli. Jag ska minsann inte bli det, för att det är alla andra.
Mm.
Mm.
Men sen, han började med läsa journalistik för att han inte ville vara då som de andra i sin familj. Men sen slutade han att läsa. Varför då?
Så fick jag så här, varför har jag valt att återigen dras med en stam, fast då antistammen kan vi säga. Mm. Att jag kan inte välja vad jag ska göra i mitt liv för att någon annan gör det. Och ja, mm. så då ändrade jag mig helt enkelt.
Mm, precis, så han var en antiläkarlinjen person. Sen märkte han att antiläkarlinjen personer var också en grupp, och då blev han liksom, då måste han säga nej till dem också. Så han liksom outmotvallade sig själv och blev läkare då.
Ja, okej.
Okay. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, alltså hela tiden. Yeah.
Men det var att han var reaktiv hela vägen på något sätt.
Han var reaktiv.
Han har reagerat
sig
hela vägen till till att ändå bli exakt som sina föräldrar. Och sen så har vi det här också med att han är mot feminism. Varför är han mot feminism?
Då har vi de här som hävdar att vi lever i ett patriarkat, stammen. Säger att alla män sätter sig. Det är alla män om vi pratar om det.
Och vilken stam hör du då till?
Men då tillhör jag väl den stammen. Jag vill inte tillhöra någon stam. Om vi säger, jo, men det är uppenbart att jag antar då den motsatta hållningen. Att det har aldrig existerat ett så jämställt samhälle som dagens Sverige.
Nej, det har jag ju rätt i. Men det måste vara jobbigt för honom att alltså fort han blir påmind om att han tillhör en stam.
Så måste han byta.
Men när det måste han byta.
Betyder det här liksom att hela det här intellectual dark web med alla de där människorna...
Att de är skyttar?
Ja, om man tillfälligt steriliserade alla människor under en månad så att ingen föds inom skyttens tecken, då kommer det inte finnas realister på YouTube i framtiden.
Ja, så kan det mycket väl vara.
Okej. Okay.
Jag förstår verkligen att du behövde bli skriven på näsan, Ola. Med tanke på dina dumma frågor.
I alla fall så frågade sig Sveriges Radio, liksom, de ställde en fråga i den här intervjun angående Eberhard. Och frågan är då, men varför är han så stridbar?
Men varför är han så stridbar? För som debattör sticker han ofta ut hakan och ryter ifrån mot vad han anser är ängsligt och dumt i Sverige. Att vi är trygghetsnarkomaner som daltar med barnen, ger för mycket utrymme till genusteorier, vill förbjuda allt som kan vara skadligt, men tvingar på människor cykelhjälm.
Mm. Och mitt svar där är då att varför är han så stridbar? Ja, men det är ju då att han är född 19 december, som jag sa innan.
Mm. Mm.
Men om vi bara lämnar astrologin lite där här och den här förklaringen, så tänkte jag bara prata lite om att David Eberhard själv tar upp en annan förklaringsmodell varför hans liv har präglats så mycket av att vara motvalls. Här berättar han ett barndomsminne. Varifrån kommer den här, viljan att tycka andra saker än andra människor? Och han förklarade så här.
Mycket tidigt minns jag och min bästa vän när vi var i 10-årsåldern eller någonting sånt där. Och förfasade oss över vad som hände under andra världskriget när judeförföljelse och så här. Och då vet jag att jag och min bästis pratade med mamma som var historielärare om det här. Och var på mamma, som är, hon är ganska skarp av person. När vi sa det här till henne så sa jag, ja, det är ju jättelätt för er att säga nu. Det, jag lovar er, ni hade varit likadana om det hade varit så att det här hände då och då. Och det där landade väldigt mycket hos mig. Jag tror att det har följt mig som i hela mitt liv. Att inte vara den som bara för att alla dras åt ett håll så ska jag följa med och klappa och efterfölja.
Mm. Mm.
Vad fint, vad fin den är.
Mm. Absolut, jag bara tyckte
Ola,
att det
var
så...
Ja, jag håller med. Ja, det är precis, det är hedervärd ambition, ja, precis. Att tänka att jag ska inte vara en av de där på 30-talet i Tyskland.
Jag ska alltid säga tvärt emot vad andra människor säger. För det är enda sättet att undvika nazism. När det gäller allt från att ha skor på fötterna till... Det är enda sättet att det inte sker en förintelse.
Man går runt där barfota och tänker, ni hade blivit utmärkta nazister till alla man möter.
Man har kavajen på huvudet, man har strumporna på händerna och läser sina böcker upp och ner. Men i alla fall. Men jag bara tyckte det var intressant att liksom, jag bara tänker på det här med andra världskriget. För det pratar man ju ofta om, eller man känner ju det liksom, att fan vad andra världskriget har fått många, mycket konsekvenser, va? Mm. Det har fått så otroligt mycket liksom, oöverskådliga konsekvenser. Alltså man, det var ju förutom liksom att miljontals människor dog, det var så enorma demografiska förändringar och liksom man delade upp Tyskland i öst och väst och det blev liksom...
Hela kolonialväldet.
Kolonialväldet föll, det blev helt nya liksom maktcentrum, det gav upp till kalla kriget och liksom staten Israel kan man säga liksom skapades.
Ja.
Och det har också lett till David Eberhards personlighet.
Mm. Ja. Det är helt otroligt.
Alltså. Hitlers handlingar har liksom bara så här 80 år senare skapat en väldigt, väldigt motvallsdebattör i Sverige.
Mm. Mm.
Alltså det var liksom, jag bara tänkte att det var en sån en fjärilsvingslag händelse. Liksom, hur kan det liksom saker leda till så himla oanade resultat?
Var försiktig med vad du gör. Yeah.
Om du startar ett världskrig så kan, då kan det hända kan det vad som helst sen.
En yngling åker ut i Europa utan skor. Det var väl inte riktigt vad du ville, va? Nej, jag vill bara döda alla judar. Ja, men det blev det inte så.
Nu händer också en hel radda andra saker. Vi i Sverige deltog inte ens i andra världskriget. Men alltså, ändå upplever vi liksom så tydliga konsekvenser så här långt efteråt. Liksom, att när vi lyssnar på ett vinterprat som handlar om att svenskar curlar sina barn. Mm. Då är det liksom också en konsekvens av liksom, Hitler-Tyskland.
Det är liksom vår motsvarighet till när något barn i Flandern råkar trampa på en gammal blindgångare. När vi slår på P1. Och drabbas av det här tvångsmässigt konträra gubben.
Men det är också skönt om man står där på den här slätten i Flandern och håller om en mamma vars barn flugit i luften på grund av en gammal blindgångare. Att man kan säga så här, jag vet exakt hur det känns.
Det tar generationer att försvinna och det vet vi i Sverige också.
Kanske mest av alla.
Mest av alla.
Alltså det, jag vet inte, det var bara intressant där, att det var alltså en konsekvens av liksom, vad ska man säga, nazisternas gärningar i Tredje riket, deras fruktansvärda gärningar är konsekvensen till att David Eberhard idag inte tror att Bianca Kronlöf har blivit våldtagen. Alltså det var, jag tycker bara var konstigt. Det var tankens svindlar, det var speciellt. Jag tänkte bara säga en sista sak om det här liksom, att jag bara tänkte så här, om man är på semester i Tyskland med sina barn och man är i Berlin och man pekar på saker så här, det här har hänt på grund av andra världskriget, liksom den här kyrkan har inget tak, den är bombad så här trasig och det liksom beror på vad Hitler gjorde och sådär, det är Hitlers fel att det blev så här. Och sen ser man David Eberhard komma tågluffande barfota och barnet frågar liksom, varför är han barfota? Och då kan man också då säga liksom, ja, det är Hitlers fel.
Okej, jag tar en fråga här och jag tänkte mest bara svara på en fråga nu. Alltså inte ta en fråga och använda den som förevändning för att göra en prata. Utan nu är det mer bara att jag ganska kort att svara på en fråga. Så vi provar det då.
Är det en ja eller nej-fråga?
Nej, det är det inte. Nej, inte så kort. Men det står så här i alla fall då. Hej, jag har en otroligt privat fråga till Ola.
Oj.
Som tyvärr måste ställas. Jag har länge funderat på att göra en omskärelse.
Okay.
Ungefär av samma anledningar som du beskrev i Lilla Drevet, eller kan det ha varit Februaripodden? Det var i februaripodden tror jag. Hur som helst känner jag ingen som gjort ingreppet som vuxen. Därför måste jag nu få veta. Skulle du rekommendera att göra en omskärelse som vuxen? Ångrar du dig? Tack för en bra podd. Hälsningar Stefan.
Men, bra konstig fråga.
Bra. Stefan är det namnet som du har hittat på, Jonathan, alltid använder.
Ja, precis. Mm-hmm. Men du gjorde väl inte... Vadå, ska Stefan göra för... Den här personen du har hittat på, Ola?
Nej.
Nej. Men, vad heter det? Ska han göra det
finns
för
det själv? Stefan finns som ett riktigt namn också. Det är inte bara påhittat
göra,
namn i dina poddpratare. Vad sa du?
Men ska han göra av religiösa skäl?
Nej, men han ska väl att han skulle göra av samma skäl.
Alltså samma medicinska skäl, precis.
Ja, men det är väl klart att han ska göra det. Hans förhud är för trång.
man kan kanske uppleva att han har så här, vissa besvär och så funderar han på vad som ligger i andra vågskålen. Okay. Om man gör det, vad är nackdelen med det, så att säga?
Är det kul? Hur känns det att du är liksom talespersonen för det här i Sverige?
Jag tycker att det är bra och rimligt. Mm. Alltså, för det är mycket så i den här debatten om för eller emot manlig omskärelse att det finns nästan ingen situerad kunskap.
Just det.
Alltså situerad kunskap, det är ju alltså det här att, med att när människor som har en personlig egen erfarenhet av liksom afrofobi till exempel, när de kommer till tals, då produceras det ny kunskap om afrofobi.
Du har TF.
Det är det som menas med, man brukar prata om när man säger att det är viktigt med situerad kunskap. Och när det kommer till om det är bra eller dåligt med förhud, så finns det då väldigt lite situerad kunskap i debatten. För det är bara, det är bara en massa människor som inte vet, som saknar levd erfarenhet, som gormar om det. För de vet bara om det ena eller andra, eller hur?
Mm.
Hur det är att ha förhud, eller hur det är att inte ha det.
Mm.
Man undrar, när ska de lyssna på oss med TF?
Ja.
Och med TF menar jag nu inte trång förhud, utan tolkningsföreträde då. Men min utsaga är då att det är bättre att inte ha förhud. Jag är ingen läkare, men jag har situerad kunskap och jag kan då bara berätta om mina erfarenheter och upplevelser. Det känns bättre.
Okej, okay,
känns,
jag får stoppa.
Ja.
Det är också en person med för trång förhud som talar.
Ja, men jag har ju inte haft det hela livet.
Det är klart att du kommer tycka att det är bättre att inte ha förhud, eftersom din förhud var för trång. Vi som har ganska vid förhud, vi har ju en helt annan erfarenhet.
Jag vet hur det är att leva med vid förhud också.
Gör du inte?
Ja, men jag vet hur det är att inte ha...
Du har aldrig gått i våra skor.
Jag vet inte, ni kanske har exceptionellt vid förhud.
Ja.
Som
ja. Vidare än din.
Nej, men,
alltså, jag har aldrig tagit så mycket skit av en person med alldeles för trång förhud tidigare i hela mitt liv.
Ja, men alltså, trång förhud var ju något som föregick ingreppet under några månader. Och då var det såklart en no-brainer att det inte var så bra. Men jag menar, annars har jag inte haft besvär. Alltså, det är inte som att jag någonsin hade tänkt tankar att det var något fel på min förhud innan dess. Så där. Jag hade en helt normal fungerande förhud och levde normalt och allt var bra. Men nu bara när jag har upplevt det andra, så kan jag bara säga då att jag tycker att det är bättre. Det känns bättre, det är elegantare, fräschare.
Det snyggare ut.
Snyggare, fräschare. Ja. Och jag menar för den saken skulle då inte att jag rekommenderar de som har förhud och inte har några problem att omskära sig. Men om man som mejlskrivaren har en medicinsk åkomma kopplat till förhuden, självklart. Ingen tvekan om det. Ingen tvekan. Och som bonus så hamnar du då i det lägret som har det lite bättre också.
Är det sant, som min kompis Bob har sagt, som omskar sig i vuxen ålder, att när man gör det så får man inte onanera eller ha sex på 3 veckor? Stämmer detta?
Ja, men jag vet inte om det var så länge. Det var kanske, men det var några, jag vet inte. Eller var det bara en vecka eller något sånt där? Jag kommer inte ihåg. Det var ju en viss period i alla fall.
Intressant.
Ja, om du har ett sånt helt maniskt liksom sex eller runk och porrmissbruk, Stefan, så kanske det är onödigt. Jag vet inte. Eller att då blir det svårt då. Eller kanske det är ett bra tillfälle att sluta. Okej. Okay. Liv ser väldigt plågad ut.
Ja, jag mår jättedåligt. Jag sitter bara och har ansiktet i mina händer. Det är det som är så här ofrivilligt indragen i februaripodden.
I USA blir alla omskurna. Så, hej. Jag ska senare i sommar ha en liten fest och har bjudit några gamla vänner som kommer. Jättekul. Alla har med sig sina respektive och barn som är i förskoleåldern. Kul, kul såklart. Dock går jag nu runt dag ut och dag in och irriterar mig på hur jobbiga mina kompisar i egenskap av småbarnsföräldrar kommer att vara. Alla som kommer är toppen, men de scenarier som spelas upp i mitt huvud är att jag kommer ha fel sorts bananer och är otillräckligt med barnstolar. Är småbarnsföräldrar generellt jobbiga? Eller handlar allt om mina egna problem med min egen föräldraroll? Frågetecken. Jag har själv barn, men de är lite äldre. Har ni några tips hur jag fixar det här utan att irritera ihjäl mig? Tacksam för svar.
Mm. Vilka olika sorters bananer finns det?
Exakt, det finns bara kokbananer. och så finns det alltså Chiquita-bananer.
Det finns väl en matbanan? Det skulle kunna vara att de går i bara så här, har du inte matbanan?
Men det är så, chansen är extremt liten.
Quentin
att säga så.
Och Odessa att vara matbanan klockan tre.
När jag sa banan så menade jag att jag ska koka den några timmar. Inte att jag ska äta den direkt. Det tror inte jag kommer hända.
Alltså sånt här som de äter kanske på vissa ställen i Afrika som... Istället för typ att ha potatis eller ris har de sån matbanan. Exakt.
Platan exakt. Kanske det heter, eller? Ja. Jag vet inte, med ett annat ord. Eller, har jag fel? En platan. Varför har ni inte, har ni platan? Det låter inte så gott, exakt, att koka en banan. Men det är... Nej, vänta. Friterar man den? Skitsamma.
Nej, man kokar den.
Förlåt, jag förstår inte riktigt frågan. Så här. Är det att de... Varför jobbiga scenarion? Är det just så här att gå runt och fråga? Liksom allt, har du inte det? Har du inte våtservetter? Har du inte såna där, vad heter det? Smörgåskex? Vad är sånt som småbarn äter hela tiden?
Ja, exakt.
Är det salt i den här? Eller är det socker i den här? Är det såna problem? Att man är så här liksom lite, så jävla, har så mycket liksom specifika behov hela tiden?
Jag skulle säga att alla personer med specifika behov så är småbarnsföräldrar, skulle jag säga, det är störst sannolikhet att de har allt de behöver.
Ja, så de har det i en väska med sig, eller? Mm.
Ja, exakt. Alltså, chansen att det kommer någon som till exempel inte är gluten eller som är vegan eller någonting, så är det mycket, mycket större chans att de inte har med sig den föda de behöver. Alltså, om man skulle jämföra med småbarnsföräldrar som jag är nästan helt övertygad om har osaltade kex, kokbananer och vad heter det, och papper.
Kommer dit med helt naket barn, bara, har ni en blöja? Har ni en barnvagn? har ni en napp? Har ni någonstans, har ni något tankarna på sig?
Jag tror att de är, alltså, småbarnsföräldrar är ju superkittade.
Har ni något i storlek 68?
Jag tror att de behöver oroa sig så fruktansvärt lite. Och sen om det handlar om hans egna problem med sin egen föräldraroll, det vet jag inte.
Alltså, brevskrivaren frågade, handlar det här om...
Ja.
Ja, för att den som skrev brevet hade själv barn. Så att,
ja, men de var lite äldre.
De var lite äldre. Och han var på förhand oroad över att...
Han var på förhand orolig den här festen han ska ha med massa småbarnsföräldrar. Ja. Jag tror att han kan vara helt lugn. För att mitt intryck är att småbarnsföräldrar är ganska coola nu för tiden. Ett, de har alla grejer med sig.
Ja.
Två, de verkar ganska partiga av det lilla jag har sett den senaste tiden. och liksom, förhoppningsvis, de kommer ju gå hem ganska tidigt. Om det är sånt som man... Om man tycker det är jobbigt så är det såklart tråkigt. Man också, det kan också vara jobbigt att ha massa människor som hänger sig kvar alldeles för lång tid. Men som jag har liksom känt sig hela tiden, så är småbarnsföräldrar nu för tiden liksom inga problem. Att man behöver inte oroa sig alls för dem.
Ja, men det är sant, de går väldigt tidigt. Ja. Så att det, om inte annat så är det i alla fall det. Men det han oroade sig var specifikt var att de skulle vara krävande. Att de skulle komma och säga, har ni det här? Eller...
Precis, och det tror inte jag alls att han behöver oroa sig för. För att de har det med sig.
Ja.
Och sen skulle jag säga att om jag skulle ge något exempel, eller liksom tips på, så är det att ha, om man ska ha en fest med småföräldrar, så är det att ha extremt många rum.
Ja.
Alltså säg typ en sjua nästan.
Just det.
För det gör liksom att man kan lägga alla ungarna i olika rum.
Mm.
Så det är liksom det kanske bästa tipset, att bo extremt stort.
Om man bara bor extremt stort så har han ingenting att oroa sig över. Men,
nej.
Men det är lite konstigt oro, för att jag kan förstå att så här, folk vill inte ha småbarn, ibland vill folk ha så här fester utan att småbarnsföräldrar ska komma med barnen, men att det är inte det här, ja, precis som ni sa, det här med att de skulle hålla... Att problemet att de kräver så här, ja, finns det liksom sån här puré som mitt barn brukar äta, utan det har de ju med sig, utan det är väl mer det här då att det kan vara lite tjatigt då ifall att barnen omöjliggör vuxet umgänge och föräldrarna måste hålla på med barnen hela tiden. Men det är ju inte att festens värld måste hålla på med barnen. Det är mer att man inte kan inte prata med sina vuxna vänner för att de måste gå in i ett annat rum och hjälpa till med att spela något spel eller något sånt där. Jag vet inte.
Nej, men jag förstår självklart att det är såklart jobbigt, men också dumt att bjuda in så många människor som har småbarn och man känner att man kommer irritera sig på sig. Jag vill mest bara lugna honom och liksom få honom att förstå att nu för tiden så är småbarnsföräldrar, att de känns som att man går tillbaka till så här 60- och 70-talet. De dricker, de knarkar, de tar med barnen liksom på konserter.
De flyttar liksom med barnen till Christiania och sen lämnar de själva liksom en cirkusvagn medan de liksom har sex med magen och så har spes bredvid och
hur lugnt som helst. Jag tror snart att han kommer bli chockad över, jag tror att om det är någon som kommer vara liksom Debbie Downer på den festen, så är det liksom snarare han, när han inser liksom hur lössläppta och liksom obrydda dagens småbarnsföräldrar är.
Alltså en sak som jag tyckte var lite, har satt på någon gång, så jag tyckte var lite jobbigt när man bara umgås med liksom gamla kompisar som har fått barn, så här, att jag varit med om det någon gång, att de liksom, att vissa är så liksom väldigt så ambitiösa föräldrar, så att de vill inte, alltså typ att de vill inte prata om samma grejer, typ att jag kanske får, eller saker man då har pratat om innan, så kanske man vill prata om någonting, bara vad tycker ni om att KD kanske kommer, jag vet inte vad, vill regering eller något sånt där, kanske man vill fråga eller så här, med någon man brukar prata om såna slags saker, och att de bara liksom tittar på en med så här, spärrar upp ögonen liksom, är så här liksom vill inte vill liksom inte prata om något som inte barn förstår.
Vi har inte berättat för Dante om KD än. Han vet inte om att KD finns. Och vi tycker att vi kan vänta med det lite.
Han var liksom att, okej, förlåt, nu när jag tänker på saken så kanske jag tog upp något helt sjukt. Jag bara, skolskjutningarna, vad säger ni? Det var alltså barn som blev massakrerade. Nej, men nej, det kanske inte var något sånt jag sa. Men precis, men det är liksom att man får liksom inte ha någon, man får liksom inte diskutera någon. Eller det var liksom så här mycket så här, fast nu ska vi bara ha sådana här samtal. Vi pratar jättelångsamt och tittar varandra i ögonen och bara pratar om liksom Pokémon. Alltså att det var liksom bara sådana samtal. Att det var liksom som att så här, de vill inte utesluta barnen från något samtal. Och så blev man så här, men ja, du är ju statsvetare, vi kan ju få fråga. Eller liksom, förstår vad jag menar, människor som var jätteduktiga på sådana saker, som man innan då har kunnat liksom ha ett så här ganska intressant samtal med. Och helt plötsligt så kunde man bara med liksom en doktor i historia prata om, förstår vad jag menar, Svamp Bob. Men jag vet inte om det är vanligt.
Men jag tror att
barnet har lärt sig en massa roliga historier utan till. Och så är det i två timmar. Att du ska lyssna på barnet.
Precis.
Eller barnet har någon lek, den vill att alla ska leka.
Så är för jag också, jag ska sägas nu, märker nu när jag berättar detta. Så att jag är också så. Men det var lite, det är kanske lite tråkigt ändå. Liksom, att man under så många år, bara för när barnen är med, så får man bara prata om sådana grejer. Men det var inte okay. Det som menade.
Nej, men jag får säga, när jag hör dig tala så förstår jag vad du säger, och jag förstår din upplevelse, men jag vill ju bara skrika okej, boomer, rakt i fejan på dig.
För så är de inte nu för tiden.
Men så är de inte längre. Alltså, jag fattar att du är orolig när du ska ha en fest för småsta, för de tror att de ska vara som du, men de kommer dyka upp, de är kittade, de har redan värmt, alltså förstår du? De har redan druckit innan. Det är inte så att de behöver liksom en drink för att liksom komma igång, utan de är igång. Barnen liksom har, du kan säga vad som helst.
De drar jättegrova barnen. Sexskämt, de pratar ut om sin partners otrohet. Pappa gjorde det här, och det pratar vi om alla i hela familjen. Israel-Palestina-konflikten.
Exakt, med alla åsikter.
Ingenting, det är liksom döden. Fiskdöden i Östersjön. Planet, global uppvärmning. Sen drar man en lina.
Exakt. De är supermedvetna om KD. Och för.
Men det är de som den där Christiania-dokumentären på SVT med den gamla hippie-pappan, när han blir konfronterad av sitt barn för att barnet sa att du bara lämnar mig ensam och var ute och tog syra hela natten. Och jag var ensam och rädd. Och sen så vänder pappan, den gamla hippie-pappan, emot sin vuxna son. Och ja, men du kom där springande gråtande när jag hade liksom hemsläp med den här magdansösen. Mm. Liksom. Att de att han började skälla ut sin son för att han blev kockblockad av sin son.
En grej med dig när du var liten var att du alltid kom bölande och gråtande och skrek att du var rädd. Precis när jag hade fått ett nice hemsläp till vår cirkusvagn. Mm. Och då kom du dit och liksom var så här, grät och förstörde liksom och sådär.
Så kommer de vara på middagen också ifall någon kommer fram, ifall barnen kommer fram och drar i dem, så skriker de sluta kockblocka mig. På gången.
Nej, alltså barnen bara, det är exakt
barnen
så.
Barnen kockblockar inte ens. Nu är inte de moderna barn gör inte det.
Nej, precis. Nej, de har sin padda, till exempel.
Just det. Det
så de kommer inte bry sig. Mm. Och liksom, och det är liksom alltså, så här med Christian är att det hade ju funkat och de bara liksom skötte det lite snyggt. Men nu är det som att alla är liksom lite medelklassborgerliga. Så då kan man liksom vara så för att alla sköter det lite bra. Liksom. Det går att vara liksom en tokig liksom hipster, mamma eller pappa. Mm. Men du kan ju, och så länge du inte bara liksom helt låter ditt barn bli liksom uppfostrad av de hundar som befinner sig i Christiania. Att om man bara kan välja liksom, jag ser ju det, jag berättade det när jag var liksom i Christiania, på andra sidan Christiania, andra sidan sjön.
Mm.
Där liksom de liksom borgerliga Christiania, det borgerliga Christiania, som alltså är Christiania, men det är inget skräp. Det är inga hotfulla, jobbiga människor. Så är det är dagens småbarnsföräldrar. Mm. Så bara liksom, du behöver absolut inte oroa dig, det kommer gå superduper bra.
Okej, jag tar en till här då. Jag lyssnade på senaste avsnittet nummer 126. Så att det här är en fråga jag fiskat upp från för ett par månader sedan.
Mm.
Då senaste avsnittet var 126. Jag lyssnade på senaste avsnittet nummer 126 som började med ett konsumentmeddelande riktat till oss som fortfarande lyssnar på podden i webbläsaren. Jag är absolut en av dem, inom parentes. Även om meddelandet var tydligt och säkert hjälpte många man att styra upp sin poddlyssning, skulle jag ändå vilja slå ett slag för att fortsätta lyssna i webbläsaren. Att logga in varje gång, leta rätt på eran podd, välja rätt avsnitt har blivit en del i min rutin som jag kallar micromindfulness. I ett samhälle där man ständigt ska effektivisera saker och ting för att inte slösa en enda sekund, kan det vara skönt att ibland göra saker på det lite krångligare sättet som tar lite extra tid.
Wow.
Andra typiska inslag av micromindfulness är följande. Väntar vid ett övergångsställe med rött ljus ända tills det blir grönt, trots att det inte finns en bil så långt ögat kan nå. Aldrig byta kö när du väntar på att betala, även om en annan kö verkar gå fortare. Inte köra om, inom citationstecken, det där långsamma paret gamlingar som går framför dig på den trånga trottoaren. Några regler som jag själv försöker leva efter. Min fråga till er är alltså, har ni några fler bra tips eller idéer på micromindfulness? Se fram emot ert svar. Tack för bra podd. Med vänlig hälsning, Jakob.
Jag har en.
Ja.
Alltså, nämnde han det kanske? Det här med att man, när man skriver in en adress, att man skriver in www.
Ja.
Mm. Och sen en punkt.
Just det, precis.
Då tycker jag att själen hinner komma i farten.
Ja, exakt. Ja, men det är lite grann att våga vägra effektivisering. Det är micromindfulness. Jag har haft en länge som var att jag lät bli att skaffa utökat bank-ID på internetbanken. Jag tror det heter så, utökat bank-ID. Extra bra bank-ID på internetbanken. Alltså varje gång jag var inloggad på internetbanken med bank-ID så var det lite begränsat vad jag kunde göra. Om jag till exempel försökte lägga till en ny betalningsmottagare så stod det att du måste ansöka om utökat bank-ID för att göra det här. Så då loggade jag ut och letade upp den här dosan och loggade in med den istället. Och för att kunna lägga till den nya betalningsmottagaren. Men när jag var inloggad med dosan, det var också tillfället då jag hade kunnat skaffa utökat bank-ID. Så om jag bara hade gjort det lilla krånglet en gång, hade jag aldrig behövt använda dosan igen, om ni förstår vad jag menar. Så att jag
förstår.
Så, men nu har jag faktiskt gjort det här till slut då. Men jag höll på så i säkert nästan ett år och hade inte utökat bank-ID. Så det var bara ett tips jag kommer att tänka på. Fortsätt logga in med bankdosan igen och igen när ni ska lägga till betalningsmottagare.
En sak som jag gjorde faktiskt väldigt länge när sms kom, att jag inte hade så här autostavning.
Mm.
och också så här liksom skrev ut alla ord och hade så här punkt, stor bokstav, liksom inte använde förkortningar i sms. Ja, att man skrev liksom korrekt svenska och så här fullständiga meningar.
Hade du det där när man så tryckt, alltså det som det var på de allra första liksom telefonen, man så trycker fram varje enskild bokstav.
Ja, precis.
På ettan där står ABC, trycker man tre gånger på fram C.
Alltså, ja. Så var det ju innan precis, men jag tror att jag gjorde det liksom ganska länge även, men det är att man kan, man behöver inte ha autocorrect eller vad det heter på till exempel. Ja, utan man själv skriver alla orden.
Mm. Ja, så hade du liksom också skriver... på iPhone då när det var touchscreen.
Precis, exakt. Ja. Och sen att skriva liksom, inte skriva... Alltså just ha så punkt, stor bokstav, korrekt mening. Så.
Mm.
Som har skrivit helt perfekt liksom, svenska sina sms.
Just det.
Skriver du också så här, avslutar alltid med vänligen liv?
Vänlig hälsningar, Liv Strömqvist.
Jag skriver, alltså, jag undertecknar inte, men jag skriver fortfarande ganska mycket med stor bokstav.
Du skriver inte VGD, frågetecken?
Nej, jag gör inte det.
Jag vägrar fortfarande scanna in OCR-numret. När jag betalar en räkning.
Ah, du vill skriva OCR-numret.
Ja, och det är ändå ganska långt. Liksom.
Det är väldigt, väldigt långt.
Vad fan, kan man scanna in OCR-numret?
Ja. Ja, du kan scanna det.
Hur då? Men om man har en pappersräkning? Eller vad?
Då tar du bara din telefon och så scannar du.
Aha. Ja, det är helt missat.
Det går för fort det när man scannar in en sån sak. Det känns som att det går liksom snabbare än ljuset på ett konstigt sätt. Det känns som att man har liksom uppfunnit tiden på ett nytt sätt när man scannar så. För det går liksom så... fruktansvärt snabbt.
Då får jag börja, jag har inte vetat om att det var micromindfulness att när jag knappar in OCR-nummer, men då får jag börja se det på det viset antar jag.
Ja, men fortsätt med det.
Jag får fortsätta med det, men också då nu inse att det är som meditation på något sätt.
Men jag tycker också, hörru, istället för så här liksom att skriva en typ pissig kommentar på någons Instagram eller vad det nu kan vara på internet.
Mm.
Att man liksom gjorde som förr i tiden.
Skrev när man liksom brev. Gjorde...
Nej, inte skrev ett brev.
Skrev hem till dem.
Nej, inte skrev ett brev. Utan när du liksom klippte ut varje bokstav ur tidningen.
Mm.
Så att de inte skulle kunna spåra din handstil.
Fan vad sjukt. Ett sånt brev har jag fått hem en gång. Och det var också så här, då blir jag faktiskt liksom berörd av det otroliga arbetet. Alltså att skriva liksom så typ en och en halv A4 på det sättet. Då är man väldigt, då är man intresserad av scrapbooking också.
Men...
inte bara att liksom mordota mig, utan också av att klippa med en liten sax.
Ja, men om någon har mordhotat den med liksom utklippna bokstäver och fått till liksom en hel A4, då måste man ändå ta och lyssna på det hotet.
Ja.
Men var det ett hotbrev?
Ja, det var ett hotbrev, exakt. Men jag tror faktiskt inte att det var ett mordhot. Det var mer ett, vad ska man säga, ett negativt omdöme
av min
konst. Det var kritik. Men kritiken formulerades...
Jag fick ett hot.
jag tycker liksom att även om man får kritik när den är utklippt.
Ja.
När man liksom får väldigt hård kritik hem till sig som är utklippt med små bokstäver. Det är ju...
Det känns mer som
ett hot än ett... kritik som bara tas upp på ett liksom när man har möte med sin chef eller något liknande. När man så bara ska ha liksom ett utvärderingssamtal på jobbet.
Ja.
Just det, inte för kritik blir lite mer.
Mm.
Skit i det.
Ja, även om det skulle vara ganska positivt så det känns ganska obehagligt med
positiv
sånt.
Kritik.
Så helt okej recension. 3 av 5 recension fick jag hemskickad utav en av en läsare eller lyssnare som hade klippt ut varje bokstav.
Han hade rullat in ett papper, satt i munnen på en död häst och sen så stod det så här: jag tycker du var helt okej i den senaste podden. Tycker du var bättre förr, men jag tycker liksom att
jag skriver det här i mitt eget blod.
Jag tycker du var bättre 2014 än vad du är nu, men det är ändå fortfarande 3 av 5 är det så.
Ja.
Skrivet intatuerat på en hästs, död hästs fort. Hud.
Jag lyssnade på ett tal för ett tag sedan som jag tyckte var ganska taskigt.
Mm.
Och det som irriterade mig allra mest med det var att det var på rim.
Mm.
Mm.
För då är det någon som har liksom verkligen liksom tagit sig tid att fundera över det den ska säga. För att det är inte så lätt att rimma som man kan tro.
Var det en rapplåt?
Nej, det var ingen rapplåt.
Det heter rap-låt, Ola. Jonathan.
var det tal eller lyssnade på Einar. Hur som helst så
någon
tyckte
någon sa någonting väldigt taskigt på rim om en annan person.
Men det var det ena och det andra om dem i Järva. Och det är väl en sak om man bara skriver det. Men när man har skrivit det på rim, ja. Tycker det blir lite... Ja, men i alla fall, det var vi tackar den här lyssnaren Jakob för det här, att han presenterade det här konceptet micromindfulness för oss. Och vill ni inte göra micromindfulness med ert Stormens utveckling lyssnande, finns det då på underproduktion.se pedagogisk info om hur man lägger in podden i sin app. På underproduktion.se/appar har Alex gjort pedagogiska videoguider för massa appar, så där kan man gå in och kolla. Så här ser det ut när man lägger in i Castbox, så här ser det ut när man lägger in i Pocket Cast, så här ser det ut när man lägger in i podcaster och så vidare. Och krånglar ändå på något sätt kan man mejla Alex på support@underproduktion.se. Okej, men då är vi klara med det här avsnittet, va?
Japp. Yep. Mm.
Tack ska ni ha för att ni är med och för att ni lyssnar här på nivå 2 och är med och gör podden möjlig. Och ja, vi hörs igen då i juli månads frågelåda.
Mm.
Det är ju sommaruppehåll typ nu då, men inte riktigt. Utan frågelådan kommer ut ändå i juli också.
Trevlig sommar.
Ja, hoppas
ni har en fin sommar.
Ha en fin sommar. Okej, hej då.
Hej då.